Elon Musk meddelar på X att det är dags att släppa den stora bomben, att Donald Trump är med i Epstein-filerna och att det är därför de inte släppts. Vi har pratat rätt mycket om de latenta konflikterna mellan Donald Trump och Elon Musk. Så det var särskilt intressant för oss, vill jag påstå, att se vad som hände förra veckan när en ganska rejäl konflikt blossade upp, i alla fall en rejäl verbal konflikt. Och vi pratade om det. Vi pratade om det här. Det var väl 2 veckor sedan, början av förra sändningen, om när Musk hade varit ute och pratade om hur Trump-administrationen hade svikit Doge och förfuskat Doge-uppdraget. Och redan då så pratade man väl om den här budgeten, Trumps Big Beautiful Budget. Och Musk var ute och svingade redan då. Han verkade ganska ilsken. Och sen eskalerade det rejält i förra veckan. Och dels var det då att Musk öppnade upp den här väldigt speciella lådan, Epstein-frågan, och sa att Trump är med i Epstein-filerna och det är därför de inte släppts. Vilket ju är en väldigt tung anklagelse. Det betyder ju, alltså, det man ska läsa mellan raderna där, det är att Trump har sysslat med sexuella oegentligheter som involverar minderåriga personer. Så det är väldigt personligt och det är väldigt nedrigt, och det är verkligen det tunga artilleriet som Trump rullar ut där. Samtidigt som det verkar vara liksom, det är väldigt svårt att se vad som skulle kunna ligga bakom det där egentligen. Dels för att alla vet ju att Trump redan är med i Epstein-filerna på ett eller annat sätt, eftersom det är etablerat att han har flugit på Epsteins flygplan. Han har låtit Epstein genomskjuts mellan New York och Florida eller vad det var för någonting, och det är så att säga officiellt. Och sen så heter det att han var aldrig på Epsteins mystiska ö i Karibien, kanske var någon annanstans, vi vet inte. Men nästa sak, det är ju det här att om det fanns en massa smuts på Trump i några Epstein-filer så skulle det garanterat ha kommit ut. Alltså Biden skulle ha släppt de uppgifterna, eller så skulle bara någon tjänsteman någonstans på justitiedepartementet, FBI, vem som nu haft tillgång till de papperna, skulle ha läckt det, som de har läckt så mycket annat. Som de har läckt liksom allt de har kunnat hitta och läcka på Trump. Så att sannolikheten för att det verkligen finns någon Epstein-komplomat där är liksom enormt osannolikt. Även om det, ja, kanske skulle kunna förklara ett annat om Trumps inställning till vissa främmande makter och sånt där. Ja, förlåt. Musk kan prata också om att Trump borde bli impeached, han borde ställas inför riksrätt. Vilket ju skulle vara i sådana fall tredje gången som Trump ställs inför riksrätt. Och han lär ju bli ställd inför riksrätt innan hans nuvarande mandatperiod är över. Men det är ganska magstarkt mot den bakgrunden att gå ut som då en Trump-allierad, för detta Trump-allierad, och kräva just riksrätt. Och Musk sa också att han vill starta ett tredje parti. Det är dags nu att starta ett tredje parti i USA. Partiet för de 80% som står i mitten av politiken. En riktig, jag vet inte om vi ska prata om den idén, men det är så här riktigt... det är riktigt efterbliven idé liksom. Som det pratas om ibland, men det är lite typiskt Elon Musk att ha den typen av väldigt naiva idéer. Och han skrev också några andra saker. En sak han skrev som fick en del uppmärksamhet var att han skrev någonting i stil med att Trump kommer vara borta om 3,5 år. Han kommer inte vara president längre, men jag kommer vara kvar och göra de sakerna som jag gör i åtminstone 40 år till. Vilket är ganska obehagligt sätt att uttrycka saken på flera olika sätt. Lite grann hur man den tolkar det. Trump slog tillbaka, och han eftersom Musk hade blivit liksom personlig, så blev Trump personlig. Och han skrev bland annat flera tweets, eller på Truths, kanske det heter, på hans plattform, om hur Musk använder för mycket droger, att han har drogproblem. Och han liksom menar på att Musk är inne i någon sån här knarkyra just nu. Med de här uttalandena. Och han sa också att när Trump började slå Musk började slå mot Trump politiskt, så sa Trump att ja, men om du är upprörd över över budgeten och du sparar pengar. Ja, men det snabbaste sättet att spara pengar för amerikanska staten, det är att rundan alla subventioner och alla feta statliga kontrakt som Elon Musk får för subventionerna för Tesla och den statliga kontrakten för SpaceX och så vidare. Vilket Musk besvarade med att genast säga att i ljuset av det som presidenten just har sagt om att dra tillbaka stöd till SpaceX, så avslutar SpaceX med omedelbar verkan Dragon-programmet. Det är alltså Dragon-kapseln som de sätter på sina raketer för att skjuta upp människor. Och alltså att om SpaceX slutade syssla med Dragon-systemet, då innebär att inga fler astronauter kan flyga till eller ifrån internationella rymdstationen eller andra sådana projekt, eftersom det är just nu i praktiken det enda sättet som någon amerikan kan göra det. Så att det eskalerade väldigt snabbt till en väldigt allvarlig nivå, och det fick också intressanta efterverkningar, för att det var bland annat Steve Bannon, vår kamrat Steve, han gick ut direkt och sa att okej, SpaceX måste nationaliseras. Expropriera SpaceX, gör det till ett statligt företag och driver vidare. Vi kan inte ta den nationella säkerhetsrisken som det innebär att den här autistiska knarkaren, som dessutom förmodligen är illegal invandrare, håller oss gisslan på det här sättet och säger att han ska lägga ner kapselprogrammet. Bannon var ganska kul. Han körde framförallt väldigt hårt på det här med att han var helt säker på att Musk hade fuskat sig till sitt amerikanska medborgarskap. Och därför så måste han deporteras med omedelbar verkan. Och sen så skedde det en viss deeskalering. Musk tog bort, på dagar senare, tog bort de här sina tweets. Jag tror han tog bort alla de här som jag nämnde nu, som var ganska tunga. Men konflikten finns såklart där, och vi har ju pratat rätt ingående om det tidigare. Alltså, för att Trump och Musk, de har inte alls samma ideologi, de har inte samma intressen. Musk, han är absolut inte en populist som Trump, och han har varit öppet kritisk mot Trumps hållning i flera viktiga frågor som handelspolitiken och invandringspolitiken. Och det är ju inga små frågor i marginalen, utan det är Trumps viktigaste profilfrågor som han har torgfört i flera årtionden. Och Musk tycker att både handelshinder och till exempel stopp för arbetskraftsinvandring är vansinne. Det går emot både hans filosofiska principer och hans ekonomiska intressen. Och han har varit väldigt öppen med det. Han har fått backa flera gånger. Men han har varit väldigt tydlig med att han absolut motsätter sig de här nyckelpunkterna i Trumps agenda. Så det är en fundamental konflikt på bred front över många politikområden. Och det är alltså en politisk allians som från början bygger på att kompromissa sig över en rejäl klyfta. Och mer specifikt är det såklart så att Musk har fått kompromissa. Trump har inte låtit Musk moderera hans populistiska agenda, utan Musk har givetvis då fått gilla läget för att i gengäld få inflytande över andra saker, som vedåge till exempel. Och såklart att förhoppningen om att få sina ekonomiska intressen fredade kring Tesla och SpaceX och så vidare. Men konflikten har alltid funnits där och har varit faktiskt en djup och fundamental konflikt. Och sen kan man diskutera detaljerna i det här som Musk beklagar sig över nu, alltså Doge. Har de svikit Doge? Liksom Musk har en sån här dolkstöts idé nästan här om att Doge skulle kunna gjort mer, att man har liksom man gör ogjort allt bra som Doge gjorde i det här budgetförslaget. Jag känner mig personligen inte, för mitt perspektiv så känner jag att Doge åstadkom mer än man hade kunnat vänta sig för ett sånt projekt. Jag blev positivt överraskad, jag är fortfarande positivt överraskad. Och när de sa att nej, men vi ska skära 2000 miljarder, Jag tyckte att det lät i överkant. Jag trodde inte de skulle göra det. Och nu säger de att de skar, vad var det, 160 miljarder och så här. Det är väl ganska bra. Skär mer, men det är inte som att det är ett totalt misslyckat projekt. Det är fortfarande så här världsunikt, liksom, historiskt steg liksom, att skära ner en stor stat så mycket utan att ha en fullskalig revolution eller stort krig eller något sånt där. Och den här budgeten, är den så dålig? Är den sämre än alla andra budgetar? Hade Musk trott att liksom den amerikanska politiken och den amerikanska liksom budgetprocessen skulle vara totalt annorlunda nu. Och att på något sätt skulle det bli liksom, först skulle den ha dåge och sen skulle det bli liksom dubbeldåge när man skulle kompromissa fram en budget i kongressen. Det verkar som att han har haft totalt orealistiska idéer. Jag känner i alla fall att jag har såklart extremt låga förväntningar på alla politiska processer. Så att om någonting kommer ur dem som framstår som netto positivt, så är jag glatt överraskad. Och då är jag benägen att säga att okej, vi tar vad vi kan få. Det är bättre än ingenting. Men det är såklart inte så en person som Elon Musk tänker. Och jag kanske inte heller borde tänka så. Det kanske är bland annat därför som jag inte är lika framgångsrik och förmögen som Elon Musk. Han blir väldigt frustrerad av det här. Men det som jag tycker är intressant och det som diskuteras mycket om, det är kanske ett mer strategiskt perspektiv. Alltså varför gör Musk de här utfallen? Det framstår ju som tämligen galet av honom att mucka gräl med Donald Trump. Särskilt när han ska yra om att han ska orkestrera någon sorts politiskt hot mot Donald Trump. Och det här är liksom det som vi pratade om tidigare som är intressant att återvända till, att Musk och Trump, de har allierat sig med varandra, men de har fundamentala skillnader mellan sig. Så att det är oundvikligt att de här konflikterna kommer upp till ytan. Och vad händer då? Vem vinner i en kraftmätning mellan Trump och Musk? Och flitiga lyssnare på Radio Bubbla vet vad vi har sagt om det här tidigare. Men jag vill inte sitta här och bara säga, vad var det vi sa? Så jag stannar där och bollar över till dig, Boris. Vad har du gjort för reflektioner kring de här örfilarna som Donald och Elon utväxlade förra veckan?
Alltså, jag är ju en enkel människa, så jag har ju inga problem att säga vad var det jag sa och vad var det vi sa. Tvärtom, det tillhör mina få glädjeämnen här i livet. Vad var det vi sa? Och, men alltså, det är en sak som är knepig, tycker jag, med Musks utfall. Och det är liksom den faktiskt monumentala häftigheten. Det är ju liksom inte återhållsamt att ja, det här budgettekniskt tycker jag det här inte är en bra budget. Det är alldeles för stor budget. Utan det är ju rått och brutalt. Och jag tror man får en nyckel till det när man ser på just det här. Inte så mycket Epstein-grejen. Utan utfallet, liksom impeach Donald Trump. Och den här kompletterat med vädjan till J.D. Vance ungefär. Typ, du måste ta över rodret. Alltså jag tror, som jag varit inne på förut, att det är kuckelimuckas i Washington. Och jag tror Musk, eller jag är övertygad om att Musk känner sitt faktiskt imperiebygge hotat. Och att han gör det med all rätt. Att andra är ute efter hans grejer. Och han är rädd att Bezos och Zuckerberg snackar med Donald Trump. Och jag tror att Steve Bannon har korn på den typen av samtal. Därför att kamrat Steve skulle se det som jättefint om sydafrikanen deporterades och sen liksom blev SpaceX och Starlink och även X, alltså Twitter, amerikansk egendom. Och Tesla kunde övertas av någon av de mer amerikanska fordonsjättarna. Jag tror Musk känner marken gunga mer än att budgeten blev för stor. Det räcker inte för att det här frontalangreppet på Trump faktiskt. Jag tror det är mycket görningen nu. Och jag fruktar för Elons överlevnad.
Ja. Nej, han gjorde nog rätt i att dra tillbaka alla sina tweets direkt bara ett par dagar senare. Och ja, det är som vi har pratat om tidigare, att om Musk tar politiska fighter med Trump, så kommer han lära sig ett och annat om hur politik fungerar. Därför Trump är en högt älskad ledare med en enorm skara följare som är obrottsligt lojala mot honom. Och han har liksom så monumentala politiska bedrifter bakom sig. Inte minst då att han har erövrat det ena politiska partiet, alltså hälften av det amerikanska partiväsendet, och totalt omstöpt det partiet till sitt eget personliga parti. Det som tidigare var det republikanska partiet är numera Trump-partiet. Vilket ju är liksom helt enastående. Det är väldigt, väldigt sällsynt att man ser en sån sak. Och sen har de lyckats bli president 2 gånger trots att de har liksom gjort allt de kan och satt hela rättsapparaten och allting på att sänka honom personligen och ruinera honom. Och ändå kommer han tillbaka liksom. Överlever mordförsök och allting. Alltså, han har haft en del flax, men han är också en av sin tids stora politiska genier. Och som sagt, han är enormt folkkär. Alltså halva nationen står bakom honom som en man. Och Elon Musk är en stor entreprenör. Som affärsman springer han cirklar kring Trump. Som är en ganska enkelspårig och på många sätt medioker oligark. Man bortser från hans karriär som president. Så Trump är en amatör. Musk är en titan. Men när det kommer till politik så är det omvända roller. Mm. Alltså Musk, han verkar inbilla sig att han har någon sorts politisk kraft. Men tror han det så tror han fel. Det är snarare så att i varje politisk konfrontation mellan Trump och Musk så kommer Musk bli totalt överkörd. Tyvärr kan jag väl tillägga, för att jag har förmodligen på vissa sätt har jag mer gemensamt med Musk än med Trump, och jag skulle gärna se att Musk fick mer inflytande. Ja, för min del får han gärna ta över USA. Han får ta över hela världen. Jag hoppas ju innerligt att han ska lyckas ta över planeten Mars och bli ett slags planetär kejsare där. Det skulle vara fantastiskt. Men här på jorden så är han en politisk dilettant. Vilket syns i precis allting han säger om politik. Och det har varit så genom hela valrörelsen och allting som har hänt sedan dess. Mm. Han är en sån här storhjärnad centrist eller vad det kallas liksom. Man kan också bara säga att han är en politisk idiot. Vilket också bevisas av alla de här vilda utspelen förra veckan. Och så här, han tog tillbaka alltihop, men där är det liksom, det finns flera förklaringar till det. Och jag tror ju precis som du, Boris, att man måste fundera över det här. Vilken roll spelar alla hans företag här och alla subventioner och alla statliga kontrakt? Trump pekade uttryckligen ut, jag tror det var han pratade om stöd till elbilar, statligt stöd till elbilar som Trump ville ta bort. Och Trump själv sa att det var då Musk blev vansinnig. Det var då han flippade ur. Men det är också, jag brukar påpeka det och jag tycker att många fortfarande missar det med Musk, det är att han är så enormt fokuserad på att kolonisera Mars. Och allting han gör, det hela Tesla-projektet, allting annat är bara steg på vägen för att kunna kolonisera Mars. Och inte bara att finansiera verksamheten, utan det är också så att själva tekniken som Tesla utvecklar är tänkt att användas på Mars. Cybertruck, den här konstiga bilen, det är en modell för en typ av fordon som ska köra på Mars. Den ser väldigt konstigt ut, den ser väldigt futuristisk och science fiction-aktig ut. Men det är för att det är en prototyp till en Marsbil som de börjar producera redan på jorden för att vara beredda. Och samma sak med till exempel Starlink, rymdnätsystemet, som är Musks idé om hur man ska lösa problemet med hur man ska bygga internet på Mars och så vidare och så vidare. Och jag tror, precis som du är inne på, Boris, jag tror att det helt enkelt gick upp för honom att han var på väg att pissa bort sin planet. Mm. Och det är det yttersta värdet för Musk, som han aldrig tummar på. I slutändan så kommer allting annat få ge vika för det stora projektet som han har. Och sen förstår jag ännu inte hur han liksom, det här utbrottet förra veckan, hur han någonsin kunde tänka att det var en bra idé att utmana Trump på det sättet. Det kan kanske att det kan ha varit någon, alltså jag vill inte säga att peka och säga att han är knarkare och sånt där, men att det kan ha varit någon typ av labilitet som kom i spel där, någonting annat än ett strategiskt övervägande. För det kan inte, så mycket politisk idiot är inte att han kan ha trott att det där var ett bra strategiskt drag från hans sida.
Nej, men precis, och så idiotisk är han inte på det området. Och dessutom så tror jag att han Jag tror att han helt enkelt fick veta något som fick honom att tro att rätt mycket av det han har på jorden är förlorat. Och han, som du uttryckte, aldrig får komma till den röda planeten. Alltså att man behöver inte vara påtänd eller berusad för att liksom flippa i huvudet när man får veta något som man inte visste. Och göra konstiga saker, vilket jag tror var precis vad som hände. Vilket också förklarar de här lugnande faktiskt tongångarna från Vita huset. Trump var ju ändå ganska återhållsam och har ju inte farit ut speciellt mycket, tycker jag, som han kan göra mot andra. Men just det är så bra att du påminner liksom om vad som är Musks egentliga projekt. Och det är just det som gör honom så jäkla sårbar. Va? För att det blir ungefär som Tesla och Edison. Tesla har liksom siktet inställt sanslöst långt borta. Medan Edison gnetar på med sitt och bygger ut sina positioner efter position efter position. Och till slut så stupar Tesla långt innan sin död till och med. Och Edison bara växer. Det är faran med de här genierna. Att de inte säkrar sin rygg helt enkelt. Och jag tror att det han upptäckte att han inte hade gjort.
Det kan ju varit så också att alltihop var uppgjort på förväg. De kanske satt tillsammans. De kanske satt i varsin solstol på Mar-a-Lago och twittrade med varsin telefon. Okej, Donald. Jag skriver det här, så kan du skriva och så vidare. Ja, fan trot. Man kan inte helt utesluta det. Min magkänsla är att Musk verkligen, att han verkligen hade ett utbrott. Han behövde ventilera sin frustration. Ja. Och han gör det liksom inför öppen ridå, inför hela världen. Man kan säga på ett amatörmässigt sätt, kan man säga, från det här politiska perspektivet. Men man måste förstå också att Musk managerar sitt harem på det sättet. När han har problem med sina kvinnor, alla kvinnor som han har barn med, och de är liksom svartsjuka på varandra och sånt där, då reder han ut det på Twitter. Och han skickar liksom bilder och retas med dem och sen så fightas de. Vi har pratat om det här tidigare. Hans konkubinhantering i offentligheten. Så att för honom är det bara normalt liksom att var det än är så tar han det bara på Twitter inför sina 200 miljoner följare eller vad han nu har. Men det jag tycker är intressant är att han det känns ju ändå, jag vet inte vad du säger, Boris, men det känns ju ändå som att han på något sätt prövade vattnet för att ta mer aggressiva politiska steg. Alltså det här om att starta ett nytt parti, hur kan man se det som något annat än en testballong?
Ja, nej men alltså jag han kan mycket väl tänka sig en, när han tänker på hur ska jag säkra resan till Mars, koloniseringen, så kan det mycket väl för honom är liksom okej, skaffa sig politisk makt, det är ett projekt bland de andra stödprojekten. Man skulle inte vara intresserad av politisk makt i sig, utan som ett sätt att säkra koloniseringen av den röda planeten. Det håller jag inte alls för omöjligt. Jag tycker just att hans utspel mot Vance är liksom ändå det här som tyder på att han faktiskt vill klösa lite efter verklig politisk makt och ha en allierad i Vita huset och i maktens centrum. Och att han ser Vance som en mycket mer förstående framtida allierad.
Ja. Vi har pratat om det där förut också. Så Vance, han kom in i den här situationen som Peter Thiels man och Elon Musks man och liksom tech-elitens liksom spelpjäs i liksom den initiala konstellationen. Men som vi har pratat om flera gånger över åren, så är det inte så i politiken att bara för att du har en affidering till att börja med och att du har en patron som hjälper dig in till en position, det betyder inte att du är liksom kontrollerad den personen för alltid, utan snarare är det så att när du kommer upp till en viss nivå i politiken så får du ny patron, som Trump i det här fallet, men framförallt så blir du din egen man Och Vance är sin egen man nu. Han är en spelare i sin egen rätt. Han är inte beroende av vare sig lite grann av Trump, men han är inte beroende av Peter Thiel. Han kommer inte ha något problem att göra fundraising. Han behöver inte ha Peter Thiels pengar. Nej. För att kandidera till presidentämbetet 2028. Och Thiel kan inte göra någonting vare sig till eller från egentligen för att hjälpa eller skälpa Vance. Så det är också ett exempel på att Trump har inte alls förstått hur han, alltså han är inte alls bra på politik.
Nej, och just den här beskrivningen du gör av Vance, det är, vi har ju en man färskt i ganska nyligen amerikansk historia som gick precis samma väg. Alltså föds i extremt fattiga förhållanden och jobbar sig upp. Den mannen fick stöd av oljebaronerna i Texas, alltså Lyndon Baines Johnson. Och sen blir han sin egen man och gör som han vill. Han blev också vicepresident. Och sen får vi hoppas att likheterna tar slut faktiskt.
Ja, ja. Ja, hur som helst, det är nästan, det är inte komiskt för mig att tänka på det här, för att hela Musks idé om att han ska liksom att han ska ta någon sorts politisk roll, den framstår som så komiskt orealistisk, bland annat för att Musk har, han har liksom noll karisma i det offentliga rummet. Mm. Han har snarare negativ karisma. Han är liksom, i det avseendet är han liksom ett sänke. Normala människor, de vars röster man måste vinna för att få politisk makt, de uppfattar Elon Musk som bizarr och obehaglig. Han är en arrogant elitist, en socialt handikappad autist, en person utan spärrar som knarkar och gör extrema experiment till höger och vänster. Och det där är allt det där som gör att jag älskar Elon Musk. Men det får andra människor att frukta och avsky honom. De ser honom som en sorts Nosferatu-typ som man kanske kan ha nytta av i en allians. Och kanske man kan åka i hans bil eller någonting, men man kan aldrig lita på honom. Och han kan aldrig vara en av oss. Och det har, nej, de helt rätt i. Och de där idéerna, det där är vad politik handlar om. Politik handlar tyvärr inte om bra idéer eller att implementera effektiva åtgärder eller sånt där. Politik handlar om tillhörighet och förtroende och förutsägbarhet och andra saker som Musk absolut inte har. Utan han är liksom på totalt fel sida spektrumet i allt det här. Och det fascinerar mig att han är så kompetent på många sätt samtidigt som han inte alls förstår det här och kan se sina begränsningar här.
Ja, men jag tror att saker hänger ihop med, men just det här med, om vi talar så, oförmåga, han har ju, det är inte så att han har en oförmåga att förstå folk. Han är helt skild från dem och deras känslor och värld och allting. Alltså, det är ju uppenbart så att när han framträdde på valmöten ihop med Trump och människor jublade, då han tolkar detta som att de jublar åt mig, Elon Musk. De älskar mig. Men de jublar för att han ställde sig bakom den store ledaren och ingenting annat.
Ja.
Att han inte förmår uppfatta detta utan blev så uppenbart pojkaktigt lycklig över att äntligen är omtyckt. Det är lite läskigt nästan.
Ja. Ja, det fanns ju några tillfällen då folk kände nästan en sorts vördnad inför Musk som politisk figur i samband med valrörelsen och sånt där. Och även liksom, till höger i politiken så lyckades han vinna väldigt mycket respekt. Men det var just de här tillfällen då han sa, då han uttryckte sin obrottsliga lojalitet med Donald Trump. När han pratade om hur mycket han älskade Donald Trump. Och att Donald Trump är liksom den bästa mannen, den perfekta mannen, och jag älskar honom så mycket som man kan älska en annan man och vad det är liksom. Och det där var väldigt kraftfullt. Jag kände det också när han skrev det, att det var väldigt intressant att just han gjorde det och han fick mycket respekt. Men det är exakt som du säger, Boris, att det är det att han lyckades tappa in i Trump. Och han verkar fortfarande inte fattat själv. Utan han, nej, tror att det var han som krönte Trump. Han tror att det var tack vare hans ingrepp i valrörelsen som Trump blev president och så vidare. Vilket vilket inte är en analys som jag delar, och man kan rimligen inte göra den analysen efter att man har sett hur det gick i valet.
Men en sak som slår mig, det är just att det är lite taffligt det här med konkubinhanteringen. Alltså en riktig liksom mästare och imperiebyggare måste ju hålla sig med någon slags hovman eller harems eunuck, så att när konkubinerna kommer ihop sig, då ska ju den där eunucken kuta runt mellan dem och mäkla fred och liksom få dem att ställa in sig i ledet vid vaggan, beredda på nästa barn ungefär. Han kan ju inte ratta det där själv, det blir också väldigt taffligt.
Det sägs att han har en person i sin närhet som jobbar liksom, kanske inte enbart med det, men som, liksom, som är point man och hanterar konkubinerna.
Ja, det är bra.
Jag vet inte om det är Steve Davis som han tog med sig också, som blev liksom i praktiken en sorts COO på Doge, eller om det är den andra karen vars namn jag har glömt som har jobbat nära honom längre. Jag tror att det är Steve Davis. Och då är det ofta så att konkubinerna får liksom ett samtal från honom. Då de säger att Elon hälsar att det är det här och vi fixar utbetalningen där, men du måste sluta göra det här. Det har jag läst i en artikel i alla fall, att han har en sån.
Ja, men det känns bra, tycker jag.
Ja. Men det är väldigt taffligt att han sköter det i offentligheten på det sättet. Ja. Och det var ju också när han hade ihop det med den här, jag har glömt vad hon heter, men någon sån här influencer på Twitter. Någon sån Twitter-sköka som väldigt aktivt har hängt ut det här själv, liksom, som har gått ut och publicerat det. De tidigare kvinnorna som han haft ihop med, som vi känner till, har ju varit mer smakfulla, får man ändå säga, och mer värdiga konkubiner som man kan respektera på ett annat sätt. Plus, vi får inte glömma alla hans konkubiner som vi inte känner till, som förmodligen är åtskilliga, som har haft den goda smaken att inte synas alls. Så att om vi ser till den totala omfattningen av Elons harem, så är det ändå bara en liten del av det som har lett till offentliga problem, gissar jag.
Ja, men det är nog så.
Ska vi prata lite grann om konsekvenserna som kommer av det här? För att det var ju blåsa upp rejält förra veckan, och då var det liksom, ja, folk pratar om så här, nu är det liksom MAGA kollapsar, det är inbördeskrig, är det här början till slutet för Trump, är det slut för Musk nu? Sen tog han tillbaka sina tweets, och Trump var ju väldigt väldigt generös, givetvis, som Trump alltid är. Alltså Donald Trump, han är enormt tolerant och givmild, och som vi pratade om tidigare, han är så kristuslikt förlåtande i nästan alla lägen. Vad som helst som slungas mot honom kan han förlåta och bara borsta bort och gå vidare och le och skaka hand och vara kompisar. Det finns bara en sak. Det finns en sak som verkar vara ett undantag från det. Och det är att man får inte ge sig på hans familj. Han kan förlåta vad som helst, bara man inte ger sig på hans barn och hans familj. Och det var ju Bannons misstag, som jag har förstått det. Och det är därför vi inte har sett honom i Trumps liksom direkta närhet i den inre kretsen sedan 2017. Trots att Bannon är den mest fanatiska och en av de allra viktigaste krafterna som ger stöd till Trump. En motor i koalitionen, och dessutom en man som gick i fängelse för Trump.
Mm.
Men han får aldrig mer komma in på insidan, eftersom han gav sig på Ivanka. Var det så? Han gav sig på dottern och sa liksom negativa saker om henne. Jag tror att det var det som hände, att därför kan han aldrig vara på insidan. Och där kan man ju notera då, det är bara en liten spaning från min sida, att Musk i alla de här galna utspelen som gjorde förra veckan, så gav han sig inte på Trumps familj. Han sa ingenting om Trumps barn eller Trumps fru eller något sånt där. Och därför så tror jag att för Trump så är det här redan tömt och glömt. Det här är redan vatten under broarna för Trump. Vad tror du, Boris?
Ja, nej, men det är... Ja, instämmer. Han är vis och förlåtande.
Ja, vi får se om Musk håller sig på mattan eller om han får något sånt här spel igen.
Ja, alltså, vi har ju den här frågan om det är alltid med en sån person som Trump, att det finns folk som vill vara närmast honom. Och det är ju rätt sant, de här rapporterna om att folk tyckte att Musk kom för nära. Det finns ju väldigt många intressen som vill hålla honom borta. i varenda departement och andra i Trumps stab. Så att det är inte bara upp till Musk att bli mera kallt kalkylerande och lägga band på sig själv. Det minsta lilla chans så finns det ju krafter som kommer att se till att finns det inte spricka så försöker man få en spricka att uppstå och sen hälla i lite bensin eller salt i sprickan eller vad man nu gör. Det är ett problem.